Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Radio Play.
Det finns massor av kriminalfall som du aldrig hört talas om. Och de är inte alls som de som du läser om i deckare eller ser på film. För där har ju skurkarna en tydlig plan. Och polisens utredning ger alla svar. Men verkligheten är en helt annan. För det händer hela tiden att brottslingar, de väljer fel kumpaner. De får hybris och blir för säkra på sig själva. Och blir så förtjusta i sitt eget brott att de stannar kvar på brottsplatsen. Och det är just de fallen som den här podden handlar om. Välkommen till Misslyckade brott. Jag heter Mattias Bergman. I det här avsnittet ska jag berätta historien om en dynamitardliga som jäckade polisen. Innan huvudmannen greps på bar gärning med tändhattar i fickorna.
10 minuter senare än förra lördagen kom meddelande till radiopolisens expedition i polishuset om att den nya smällen hade kommit.
Tänk dig att en bombman, en terrorist, skulle utföra sprängdåd mot de viktigaste byggnaderna i en storstad och inte kunna gripas förrän efter flera månader. Det har hänt, och det har faktiskt hänt i Stockholm. Tack och lov blev skadorna mirakulöst nog inte så stora, och ingen människa blev ens allvarligt skadad. Men det är ett gigantiskt brott. Och fullständigt misslyckat. Året är 1946. Sverige har just firat klart att andra världskriget är slut. Vår industri är intakt och alla är optimistiska och det föds massor av barn. Ransoneringen är slut så man får dricka riktigt kaffe och bära nysydda modeplagg. Ungdomarna går på nöjespalatset Nalen i Stockholm och dansar jitterbug. Killarna har rutiga kavajer och oversized bylsiga byxor med upprullade ben och spanar efter tjejer med timglasfigur och stickiga jumprar. Statsministern Per Albin Hansson, landsfadern, dör och ersätts av Tage Erlander.
Förvisso aktiviteten i kampen mot kommunisterna ökat.
Stockholm är, då som nu, Sveriges största stad, men har bara 687 459 invånare. Men söndagen den 21 april 1946, strax före klockan 9 på kvällen, på Västerlånggatan 40 i Gamla stan, så hörs en jäkla smäll från den lilla innergården. Två patrullerande konstaplar kutar dit. 50 fönsterrutor har gått i bitar i en sprängning. Ingen människa skadas, vilket är lite konstigt med tanke på hur tajt husen ligger här då. För att Västerlånggatan är ganska smal. Att det här ska vara det första av hela 10 sprängdåd mitt i Stockholm, det har ju ingen någon aning om nu. Och vem som har placerat bomben på innergården i Gamla stan, det vet man inte heller. Men det vet vi. Möt Erland. Han är en yngling på 17 år och född i Norge. Men sen några år så bor han i Stockholm där han gått klart skolan. Och där är han duktig. Han har höga betyg i matematik och naturvetenskap. Därför så har han satsat på att bli kemisk-teknisk ingenjör genom en distanskurs per brev. För att gå på universitetet är otänkbart. Studielån finns inte och Erlands familj har inga pengar. Erland har 7 syskon och han och föräldrarna bor i en trerumslägenhet. Men kanske blir det lite för mycket pluggande och för lite social kontakt för Erland. Han är enstörig och långt ifrån någon stekig swingpjatt. Han gillar istället att gå på bio. Hans favoritfilm handlar såklart om naturvetargeniet Marie Curie. Och så håller Erland på med kemiska experiment. Han testar till och med att sätta i sig arsenik för att se om han kan göra sig immun mot giftet. Det kan man inte. Men 1945 så börjar han läsa allt han får tag i om hur man spränger. Och när Erland har skaffat sig så mycket kunskap som han kan och ett allt större självförtroende kanske, så tar han sina tankar om dynamit och går till två kamrater från skolan. Åke och Per-Ove har startat sin karriär som flitiga lärlingar på LM Ericssons fabriker. Och liksom Erland så är de tekniskt lagda och älskar kemiska experiment. Och så är de lite bittra på samhället de också. De tycker det är för svårt för dem att läsa vidare eftersom de kommer från lägre samhällsklasser. Vår dynamitardliga är samlad. Det här är annorlunda.
Ja. Kanske är det att du har skrivit det.
Ja, det är inte samma sak. Är det bra det här?
Ja, det är det.
Erland, Åke och Per-Ove får nämligen för sig att de ska testa och spränga lite grann i stan. Kanske handlar detta om deras ilska över att inte kunna bli riktiga ingenjörer. För de här sprängningarna syftar varken till utpressning eller att ta sig in i banker. De vill helt enkelt leva ut sin kärlek till kemikonsten. Under våren bryter de sig in i 40 förråd och kurar med dynamit och hjälpmedel. Och Erland har redan testat att göra några liknande inbrott ensam. Lagom till påsk har våran trio 75 kilo sprängämnen och 5000 tändhattar. Erland, Åke och Per-Oves första smäll blir den inne i Gamla stan, den där på Västerlånggatan. Och den har såklart väckt uppmärksamhet. Erland och de andra läser om sitt dåd i tidningarna. Effekterna har blivit långt större än vad de hade kunnat tro. Plötsligt har de blivit som kändisar i hela Stockholm, även om de är helt anonyma. Mycket nöjda går de nu på sommarlov. Och lyssna på Bertil Bo. I september är det återsamling för våra dynamitarder. Deras inre lust att förstöra hus i explosioner, det bara växer. Först så måste de få tag i mer bombgrejer. Så de cyklar ut till Fittja. Det är en bra bit, men på den här tiden så är man van att cykla när man ska ta sig någonstans. Särskilt om man är för ung för att ha körkort. I skogen utanför Fittja har svenska nitroglycerinbolaget ett stort förråd. Erland, Åke och Per-Ove bryter sig in och plockar på sig allt vad de orkar. I bråskan så tappar Erland ut ett helt paket tändhattar på golvet och håller på att spränga dem alla tre i luften. Men locket går inte upp, som tur är. Innan de cyklar för att gömma allt bombmaterial på en vind på söder så kan de inte låta bli att spränga hela dynamitlagret. En gigantisk explosion som väcker stockholmare flera mil runt omkring. Erland, Åke och Per-Ove sitter nu på 265 kilo dynamit. Nästan ett halvt ton nitrolit, det är ett annat sprängmedel. De har 7500 tändhattar och många, många meter med stubintråd. Och det här ska komma till nytta, för nu är det dags för sabbatssabotören att sätta skräck i Stockholm.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Korsningen Kungsgatan-Sveavägen är kanske Stockholms absoluta mittpunkt. Här rör sig mängder av människor dag som natt. Och den 12 oktober 1946, klockan 20:11 på kvällen, hörs två smällar precis vid den här korsningen i ett hus på Sveavägen mitt emot konserthuset. Erland, Åke och Per-Ove har valt en strategisk plats för sin sprängning, tycker de. För när folk på Kungsgatan blir chockade, då kommer alla säkert att springa runt som yra höns. Polisen också. Och det där, det vill de se. För det här är någonting speciellt med Erland, Åke och Per-Ove. Det är som att ett mål med deras dåd är att de vill se alla stockholmare rädda och nyfikna och vilsna vid bombplatsen. Så efter att de har apterat sprängladdningen och satt sig i säkerhet vid smällen, så kan de inte låta bli att återvända tillbaka till platsen för att bevittna det milda kaos som har brutit ut. Och själva bomben, ja, den består av en dynamitpatron med tändhatt och stubintråd. Tänk lite som i en Disney-film. Och den har Erland konstruerat hemma i sitt pojkrum. Han och kumpanerna har gjort några sprängtester ute i skogen. De har till och med sprängt fisk ute i en sjö. Innan de placerar bomben så idkar de sin favoritsysselsättning. De går på bio. Det här är en liten sprängladdning, så det är bara två fönster i ett glasmästeri som krossas och ingen skadas. I tidningarna blir det också bara några korta texter om några knallskott. Så det behöver nog smälla igen, tänker vår trio. Och Och det ser de till att göra också. Knappt en vecka senare, den 21 oktober. I samma hus som förra gången. Den här gången deltar inte Erland, utan Per-Ove och Åke, de har fått feeling på egen hand. När de har gjort sitt lördagsbiobesök så kastar de små spränggladdningar mot glasfönstren i huset på Sveavägen. Inte heller det här dådet är särskilt farligt. Men nu förstår stockholmarna att de här smällarna, de hänger nog ihop. Någonting är fel på riktigt. Tidningsmurvlarna som älskar att ta i från tårna och skrämma upp folk, ja, de kallar dynamitarderna för sabbatssabotören. Varför det? Jo, för att med sina sprängattacker så saboterar de den judiska vilodagen sabbaten som infaller på lördagar. Det här är ju egentligen lite märkligt eftersom sprängningarna faktiskt har inträffat sent på söndagkvällar. Men journalisterna är så förtjusta i sitt namn på gärningsmannen att de bryr sig inte om sådana små detaljer. Och nu ska Erland, Åke och Per-Ove växla upp. En vecka senare, måndagen den 28 oktober 1946 efter midnatt. Och nu är vi ett par kvarter från den förra sprängningen, borta vid Mäster Samuelsgatan, där Åhléns City ligger idag. Sabbatssabotörens nya sprängning den sker på innergården vid Klara polisstation. Och där på stationen sitter konstapeln Johan Stenborg och jobbar. Och han ska berätta sen att han lyfter från marken av smällen och den förstör mängder av fönster. Hemma hos folk så ramlar familjefotorna ner från väggarna. Glasskärvor far genom rummen. Skadegörelsen kostar så mycket som 8000 kronor. Det är ungefär 150 000 kronor i dagens penningvärde. Hur ska det här fortsätta? Är sabbatssabotören färdig nu? Nöjd med den uppståndelse som det här dådet har väckt? Icke. För under november månad 1946 så smäller det vid fyra tillfällen till mitt i Stockholm. På Mäster Samuelsgatan, Myntgatan och Tegnérgatan. Den 2 november hela två gånger och sen 9-16 november. Alla dagar är lördagar. Och nu kallas Erland, Åke och Per-Ove också för dynamitmannen och portvaktsskräcken. Ingen vet vilka de är. Och ingen vet heller att de är tre personer och inte en. Och den 2 november, då hinner de väldigt mycket. Först bio, sen en ny förödande sprängning utan några mänskliga skador. Och på hemvägen genom Gamla stan, ja då är de på det igen. Tändhattarna liksom bränner i fickan, så de placerar en laddning alldeles nära kanslihuset, där regeringen jobbar. Det blir en ny präktig smäll. Medan polisen rensar upp, bland annat efter att en tjock järndörr har gått i luften, då står Erland, Åke och Per-Ove bredvid och tittar på och käkar korv. De blir till och med intervjuade av journalister om vad de har sett. De här laddningarna har dynamitligan byggt så att de ska kunna misstas för tidsinställda bomber för att förvirra polisens utredare. Erland, Åke och Per-Ove älskar att skapa mystik kring sig. Och att sabbatssabotören jäckar polisen, som man säger vid den här tiden, det är ingen överdrift. För serien av sprängdåd beskrivs som en helt ny typ av brott. Vid det här laget är stockholmarna livrädda. De vågar inte ens gå ut på lördagarna. I polishuset på Kungsholmen är hela kåren på helspänn. Personer som beter sig misstänkt, de pekas ut och förhörs. Men alla visar sig ha alibi. Till exempel en sinnessjuk pastor.
Ja, alltså det har faktiskt kommit in 3-4 olika signalement och det har faktiskt varit ganska överensstämmande med varandra.
Nu tätnar höstmörkret och alla radiobilar är ute på gatorna. Portvakterna har varnats. Erland, Åke och Per-Ove verkar ostört. Alltså, de bygger ihop sprängladdningar, de går på bio och sen förstör de lite till av Stockholms gamla fina hus. Alla förväntar sig nu en ny lördagssmäll. Och de ska inte bli besvikna, eller hur man nu ska säga det. Nionde november, då är det en port på Tegnérgatan som blir platsen för sabbatssabotörens dåd. Och nu börjar det bli svårt för Erland att hitta bra ställen att spränga på, för hela stan är på helspänn. Men den här gången så får dådet verkligen effekt. Några chockade tanter först till och med till sjukhus. För Erland blir sprängningarna nu allt mer riskabla. För både allmänhet och polis vill ha fast sabbatssabotören, död eller levande. 35 000 man är utkommenderade för att vakta sin stad. Så Erland berättar för sina kumpaner att nästa dåd måste vara det sista. Bara ett till, sen är det slut. Det här ska bli vad han kallar sin största bragd. Och nog ska det smälla allt. För nästkommande lördag, den 16 november 1946, slår Erland till mot en av stans största byggnader, centralstationen. Utanför det magnifika huset så kopplar han 9 kilo dynamit till tändhatt och stubintråd. Paketet har han i en resväska. Sen går han med stubinen sprakande i väskan genom den stora hallen och ställer ifrån sig bomben ungefär där restaurangen Lisette ligger idag. Sen väntar Erland iskallt tills 30 sekunder återstår till det ska smälla. Sen går han raskt ut centralplan och tar skydd runt hörnet. Folk sprang som yra höns och det blev ett väldigt väsen, berättar han senare till domstolen. Varenda stockholmare hör smällen. Från södra söder upp på Östermalm. Fönster krossas i flera kvarter runt centralen och gatorna fylls av glassplitter. Det är ett under att den enda mänskliga skadan är en kvinna som svimmar. Till och med på de gamla svartvita stillbilderna så ser man på människornas ansikten att de är rädda. Medan de städar upp och tar sig fram genom stan så sätter sig Erland i en taxi hem där hans föräldrar sitter och lyssnar på vad radion berättat om sabbatsabotörens värsta attentat.
Mm. Och ni då, har ni sett någonting?
Jag kom ut från bion Apollo.
Bio Apollo?
Ja, klockan 29. Han var ett paket.
Hur pass lång var han?
Ja, medellängd.
Medellängd, mörker och ljus.
Nu är stockholmarna lika trötta på knallar och förstörda hus som vi. De vill fira jul. Men några läderdockor som föreställer Musse Pigg är det nog inte i Erlands paket. För trots att han har bestämt sig för att lägga av med sprängdåd så kan han inte hålla sig. Visserligen så har han paus över julhelgerna, men 29 december, då kan han inte hålla sig ifrån dynamiten. Och lite är det nästan mediernas fel. För en tidning skriver att de tycks se ett mönster för sabbatsabotörens val av bombplatser. Om man prickar ut adresserna på en karta och drar streck mellan dem så blir det samma form som skärmbilden Karlavagnen. Och det här inspirerar Erland som låter 7 patroner detonera på Blasieholmen nära Grand Hotel. Åke och Per-Ove blir nu förvånade för Erland har ju sagt att han ska lägga av. Men han ringer dem och säger att han är oskyldig. För de har ju lagt av, hävdar han. Men... Prosit.
Tack.
Men nu har Erland trillat dit rejält. Han beter sig som en missbrukare som inte kan sluta. All bekräftelse som han känner när hela Sverige pratar om vad han har gjort gör att han kan inte låta bli och fortsätta spränga. Och det är på en plats där han har vistats många, många dagar för att plugga. Det stora stadsbiblioteket på Sveavägen. Det är nyårsafton 1946 och om det smäller i luften så är ju ingen förvånad då. Men det är ändå skillnad på ljudet av fyrverkerier och de 3 detonationer som Erland har fixat i närheten av stadsbiblioteket. Byggnaden är inte ens 20 år gammal och ritad av stans mest kända arkitekt Gunnar Asplund. Seriesmällarna orsakar som vanligt materiell skada för massor av pengar, men ingen skadas. Direkt efteråt nosar Erland runt på platsen medan nyårsfirande Vasastans bor börjar samlas där. Han är som en pyroman som inte kan låta bli att gå tillbaka till brottsplatsen och se de höga lågorna. För att få en bra bild över rökutvecklingen så tänder han en tändsticka. Det är ju ytterst misstänkt. Vem gör en sån sak i närheten av en plats där det kanske finns sprängmedel kvar? Så tänker i alla fall köpmannen Edvin Björk, som är en riktig hjälte. Han bor några kvarter bort och han har sprungit till stadsbiblioteket när han har hört Erland smälla under sitt nyårsfirande. Edvin Björk beskrivs som en kvickögd och rådig man och han håller koll på den här märkliga figuren med tändstickan. Ett 15-tal andra stockholmare är också där och kollar skadorna. När överkonstapeln Berglund kommer fram och kliver ur sin radiobil så pekar Edvin direkt ut mannen. Den där, han var först på platsen, säger han. Erland grips. Kan han vara sabbatsabotören? Jo, överkonstapeln Berglund blir genast helt säker. För i Erlands rockfickor så finns det nämligen inte mindre än 9 dynamitgubbar, 100 tändhattar och svart krut. Erlands spännande seriebrott har blivit ett totalt misslyckat och meningslöst brott. Erlands drift, att han måste stanna kvar på brottsplatsen efter sprängningen, ja det blev hans fall. Och köpman Björk, han får hela 20 000 kronor i belöning för sin insats. Det är en enorm summa. Nu hittar polisen Erlands gigantiska gömma av sprängmedel. Kumpanerna Åke och Per-Ove åker också snart dit. En av dem har till och med sett när Erland greps, för han var på väg att spränga på en annan plats när han gick förbi stadsbiblioteket. Det ska bli en sensationernas rättegång i en atmosfär som vi knappast är vana vid i det här landet, som det står i en tidning. Och självklart kommer Erland, Åke och Per-Ove att dömas. Men de journalister som bevakar rättegången vid den här tiden, de är väldigt förbryllade. De får inte riktigt ihop hur det står till i huvudet på sabbatsabotören. Hur kan så pass välanpassade och trevliga ynglingar göra något sånt här? De är ju varken korkade eller moraliskt förstörda av pervers sexualitet eller sprit. Och vad hade Erland för masterplan med sina dåd? De kunde inte hjälpa honom att nå målet att bli ingenjör direkt. Och de gjorde knappast någonting för att förbättra situationen för unga människor att plugga vidare. Det som killarna var så bittra över när de började sina terrorattacker. Och killarnas förklaringar, de är förvirrade. Jag ville ut och röra på mig. Det är Erlands enda förklaring till alla sprängningarna. Han hade för mycket fritid helt enkelt. Att de kunde ha dödat helt oskyldiga människor, det säger de att de inte haft en tanke på. Om någon skulle ha skadats, då skulle vi ha anmält oss till polisen, bedyrar de. Det där bryr sig tingsrätten inte ett dugg om. Alla tre döms till straffarbete. Erland till 8 år, åker till 3, och den lite mer nervöse Per Ove, han får 2,5 år. Sin ungdom till trots tar de emot domarna som män, som det står i boken Polisen lägger pussel. Tiden i fängelset då? Jo, den blir helt okej. För de här tre, som inte ville något hellre än att plugga, de lägger tiden där på att studera. Och när unge Erland, en mönsterfånge, släpps ut efter 6 år, så blir han, just det, ingenjör. Nu är det slut på sprängningarna, för gott. Och det är också Åke väldigt tydlig med när han säger: när jag kommer ut ska jag aldrig göra pappa och mamma ledsna mer. Du har hört Misslyckade brott med mig, Mattias Bergman, som gör podden tillsammans med Andreas Utterström. Exekutiv producent är Jonas Lindskog. Prenumerera gärna på podden och betygsätt oss i iTunes. Om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss om andra fall vi borde berätta om, mejla gärna till misslyckadebrott@bplus.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.